Hej! Tycker du att det är mycket repriser på gång nu i Vattnet går? Ja, jag förstår det. Det beror helt enkelt på att jag, Nina Campioni, just nu har en pop-up second hand i Modgallerian i Stockholm. Så min tid räcker helt enkelt inte tid att göra så många avsnitt som jag hade önskat. Men tills jag är tillbaka på full tid, kom gärna och hälsa på mig i Modgallerian. Vi ses!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vattnet går görs i betalt samarbete med underbara BioOil. Och har du lyssnat på podden några gånger tidigare så kanske du har hört mig berätta om att jag använder just BioOil väldigt mycket under mina båda graviditeter. Oljan är nämligen fantastisk att smörja in just sin växande härliga mage med. Men jag har också använt oljan mycket genom åren, både på torr hud och mot gamla akneärr till exempel. BioOil forskar nämligen på att utveckla just specialprodukter inom hudvård där olja agerar som den främsta och absolut viktigaste ingrediensen. Och deras fantastiska hudvårdsolja är framtagen just i syfte att göra ärrbristningar och ojämn hud mindre framträdande faktiskt. Och något av det bästa jag vet är att den består av 100% naturliga ingredienser. Och det finns ingen syntetisk parfym utan enbart naturlig doft från växtriket, vilket ju är helt perfekt när man är gravid och kanske lite extra känslig mot just starka dofter. Dessutom är den faktiskt sjukt smidig att smörja in och kladdar inte. Och det gillar man ju. BioOil finns att köpa på apotek och på Len. Så både enkelt att hitta och enkelt att använda. Tusen tack för det, BioOil.
Återigen, det här problematiken i att man själv sitter och... Man kommer ju åt de här PM:erna,
ja,
och tvillinggraviditeter och tvillingförlossningar. Så man, jag har ju själv hade ju kunder dem ju utantill. Mm. Och så ställer man någon fråga till någon barnmorska som säger någonting som inte stämmer överens med det man själv vet står i ett PM. Då blir man så här, oh! Mm,
precis.
vad är det mer hon säger som inte stämmer?
Exakt. God dagens kära lyssnare. Jag hoppas att du som just satt på det här poddavsnittet mår toppen. Och om inte så hoppas jag att du efter att ha lyssnat mår 1000 gånger bättre. Du lyssnar just nu på gravidpodden Vattnet går med mig Nina Campioni. Och har du aldrig tidigare lyssnat på den här podden så extra varmt välkommen till just dig. Vad kul att du hittat hit. Vattnet går är ju podden som hoppas kunna vara ett stöd och en pepp framåt i din graviditet. Ja, alltså man får ju gärna lyssna även utan att vara gravid såklart. Jag vill att podden ska vara en förberedelse för dig och att den kanske kan få dig att känna dig mer redo för den spännande förlossningen och att du går in i den med en känsla av att även om det inte blir exakt som du hoppas och förväntar dig så kommer det säkert bli bra i slutändan ändå. För här i podden hjälps vi alla åt och delar berättelser som berikar och gör att vi känner oss mindre ensamma i den väg som vi själva går på just nu. Så välkommen till podden och välkommen också till mammagruppen på Facebook som är ett extra komplement där vi stöttar, hjälper och peppar varandra. Vem är jag då? Jo, jag har ju drivit den här podden i 7 år nu. Jag är journalist med en karriär inom Aftonbladet och Modesverige. Men som när jag själv fick barn kände att det liksom behövdes en podd som kunde visa upp alla olika sätt att föda barn på utan att döma eller att förorda någon särskild vinkling. Där kvinnans berättelse är i fokus och där födande och bärande av barn är något fantastiskt, om än jävligt kämpigt ibland. Ärligt, roligt, spännande och tufft, men otroligt. Så välkommen till Vattnet går, kära lyssnare. Ni får mer än gärna sprida ordet vidare till vänner och bekanta om du gillar podden. Det betyder mycket för mig att kunna fortsätta göra podden för er. Okej, så nog om det och över till veckans gäst som har en berättelse som verkligen sticker ut. Hanna Skåbratt är inte bara en otrolig atlet från Göteborg, hon är också fyrabarnsmamma. Ja, och även om det finns många fyrabarnsföräldrar i vårt land så finns det inte lika många som har fått fyra barn på två graviditeter. Hannas fyra barn är nämligen två tvillingpar. Snacka om mind blown. Här kommer nu Hanna Skåbratts otroliga berättelse. Hoppas att ni ska gilla den. Du sitter nu med fyra barn hemma. Var det något som du hade liksom tänkt dig inför det här liksom att bli förälder? Kände du att du vill ha en stor familj?
Jo, men det, jag är själv en utav fyra i min familj. Så det var väl, någonstans hade jag väl tänkt att jag skulle ha flera barn. Sen så satte jag väl igång lite senare än vad jag trodde när jag var yngre. Mm. Och så tänkte väl att fyra hinner jag nog inte riktigt med. Men två eller tre ska jag nog ha. Men det gick snabbt, det gick väldigt snabbt att ja. Få ihop de där fyra.
Målmedvetet liksom.
Ja, precis. Ja.
För hur gammal var du när det väl liksom var dags för dig? Liksom?
29 var jag första gången jag blev gravid. Mm.
Och jag menar, alltså, förutom då att du hade tänkt liksom att ja, men, en stor familj skulle vara kul att ha. Fanns det liksom någon tanke på tvillingar? Har ni det i släkten? Eller var liksom det något?
Inte jättemycket. Min mormor är tvilling, men hon är enäggstvilling och det är ju inte genetiskt. Mm. Sen är min gammelfarmor, så min farmors mamma, hon är tvåäggstvilling. Så långt bak finns det, men det är absolut ingenting som jag hade liksom. Jag kommer nog få tvillingar. Sen så har jag haft lite känsla, eller är ganska medveten om mina ägglossningar. Och har haft på känn under, sen jag började känna efter att jag får nog dubbla ägglossningar ibland.
Okej.
Och framförallt den gången, första gången jag blev gravid, så var jag ganska medveten om att jag har haft två ägglossningar den här månaden.
Och hur liksom, för en som kanske inte upplever en ägglossning alls, liksom, hur yttrar det sig? Liksom?
Ja, men just att det är en liten smärta. Det är inte alltid jättesmärtsamt, men att jag känner av när det händer. Och sen så antingen någon halv dag senare så bara, men där kom det väl kanske igen.
Intressant.
Ja, och jag, nu så här med den vetskapen jag har nu, så tänker jag att det är nog ganska ofta jag har ägglossning från båda sidorna. Ja. I och med att de två gångerna jag blev gravid så blev det tvillingar.
Just det. Så du kanske, ni är inte så sugna på att ligga vid ägglossning igen nu då kanske?
Nej, nu är vi ganska klara faktiskt. Det känns bra nu.
Jag förstår det. Men du, först och främst berätta hur det kändes när du fick veta att du var gravid.
Men det var jätteroligt. Det var eller då var vi inte gifta, men det var min sambo. Och vi försökte inte alls länge, det var på andra försöket. Men jag var exalterad, för jag var ju nervös över att det inte skulle gå. Mm. Och det gick och det var jätteroligt. Sen så mådde jag ganska snabbt väldigt illa. Och hade väl lite den här tanken att jag hade nog haft dubbel ägglossning och så. Så det var
en
överraskning
lite.
När vi fick reda på det, men inte.
Du hade ändå någon tanke om att det skulle kunna ske liksom.
Ja, men lite. Vi hade väl också, vi hade pratat lite om det. Men det var absolut en chock när vi fick reda på det där vi första ultraljudet.
Ja, ta med oss dit.
Ja, men man ligger ju där och det. När de kör över den där, det tar inte många sekunder, och även jag har ju aldrig sett en ultraljudsbild innan den första gången, men det var inte svårt att lista ut att men det där är två när hon bara svepte den över.
Du såg det själv liksom.
Ja.
Och hur kändes det då?
Ja, men det var skräck. Blandad förtjusning, kanske till och med lite besvikelse ändå. Jag hade inte räknat med det eller inte förväntat det, och det blev helt plötsligt. Jag är väldigt så mycket planer och hur saker och ting ska bli, och jag hade ju min bild på en bebis och så här ska det vara. Och sen helt plötsligt, nej, men nu kastas allting om. Nu blir det två istället. Nu är det inte alls den här bebistiden som man hade föreställt sig.
Just det, ett helt annat. Men det var ändå någon liten förtjusning där i.
Ja, och just lite det här att det var ju roligt att det blev två på en gång. Ja. Och också den här att då har de sina, får man tvilling först så har de ju syskon på en gång.
Ja, exakt.
Underbart.
Ja, för från en som liksom aldrig haft tvillingar, eller jag tror att ganska många som inte har tvillingar, men också de som har naturligtvis, ser ju det här som något helt magiskt. Alltså det är ju, missförstå mig rätt, alla barn är liksom mirakel. Men just den grejen är ju så speciell. Och just att man har någon med sig hela livet och hela den här grejen. Det är så häftigt. Men då förstod du redan där också då att då är det tvåäggstvillingar eftersom du...
Ja, men precis. Det kan man ju se lite beroende på när man gör ultraljudet. Men just när vi gjorde det så var det väldigt tydligt då. Eller i alla fall att de har... Ja, det finns många olika konstellationer av tvillingar med enäggstvillingar när de splittade och så. Men med allra största sannolikhet så var det tvåäggstvillingar. Man kunde se att de hade egna, vad är det kallas nu, hinnesäckar. Och det var en tjock skiljevägg. Okay. Så det betyder ju att det var den lägre riskgraden också av tvillinggraviditet. Det är väl det, en av de grejerna som är lite jobbigt med att få reda på att du har tvillingar. Helt plötsligt sitter du på en riskgraviditet och du har högre risk för både det ena och det andra. Och oftast så kommer, eller inte oftast, men ofta kommer de tidigt. Och
det, just det.
Så det var ju lite det också, att inte riktigt kunna... det är väl beroende på vem man är, men det är många som inte är så avslappnade i sin graviditet, men det var ju till ytterligare ett lager av oro där.
Ja, såklart. Och precis det som du var inne på också, att det är så här, man blir gravid och man har en ganska tydlig bild på hur en graviditet ska inom situationstecken se ut, och även förlossning och även liksom bebistiden, för att det har vi ju alla sett, både i liksom tv-serier, böcker, filmer, allting, och vi har själv levt det liksom, och sådär, och man kanske har vänner och så. Och då blir det ju väldigt, väldigt omkullkastat där plötsligt. Att...
Och jag är ju atlet, eller tränar mycket och har väl en kvinnor runt omkring mig. Ganska många där som de är gravida, de springer hela graviditeten. De är tillbaka och tävlar inom några månader. Just och jag har väl en bild av att jag skulle hålla igång och springa graviditeten ut och kunna vara tillbaka på... Någon tid om det hade gått, även om det bara var en. Men helt plötsligt var det så här, hur är det ännu större hinder till att den där bilden ska förverkligas? Sen om det kanske var bra att jag fick ytterligare en anledning att tagga ner lite.
Men jo, det kan vi alla så blev det ibland. Inte. Nej, men exakt. Alltså, jag kan verkligen förstå den. Att det bara, vad blir det nu för bild som man ser framför sig? Liksom? Det är mycket svårare att se. Jag tänker. Men då blev det i alla fall inte liksom den högre riskgraden, så att säga. Men blev det ändå lite fler benbesök och lite sådär?
Jo, så är det. Jag tror man har nästan dubbelt så många barnmorskebesök och ultraljud och så. De kollar upp... kollar upp lite oftare för att se så de växer som de ska. Och sen är det väl, i och med att du blir så stor så snabbt, så det är ju klart att alla de här foglossning och sådana saker, det är ju större sannolikhet att man känner av det i och med att belastningen ökar så snabbt.
Just det.
Och det är väl praxis, tror jag, i alla fall där vi bor, att man sjukskriver någon gång runt vecka 26, då det är i PM-et, så att du behöver inte så tvillinggravid vecka 26 där någonstans. Sen så finns det ju såklart undantag att man behöver skrivas tidigare eller senare eller så. Men det säger ju någonting om den typen av belastning.
Verkligen.
Det är också ganska kort också. Så det blev mycket, mycket på bredden.
Just det. Men hur mådde du då? Du sa att du mådde illa där i början. Men
mycket illamående. Men utöver det så var det väl inga anmärkningsvärda komplikationer eller problem, mer än att man är stor och otymplig, och framförallt första graviditeten var ju foglossning och man påverkas ju av allt möjligt. Det känns som att man har ont i handleden när man har täppt näsan och allting. Men inget farligt så.
Nej, exakt. Men det är också roligt hur vi kvinnor är så himla... som du säger, jag kommer också ihåg, man, ja, men, ja, lite jobbigt att andas, täppt i näsan, hade ont lite där, men det, liksom, man, vi tar det, jajamän, det var inget farligt, jag spydde varje dag, men det här.
Nej, och sen så här, efterhand, man kommer inte riktigt ihåg, jag tror man frågar min man så kanske han kommer ihåg ännu mer trappor som man fick höra om, som jag har glömt bort om.
Ja. Nej, men vi är fantastiska på det viset faktiskt. Hur, alltså, hur var själva... Så här tycker jag är lite intressant, hur man glömmer bort själva känslan liksom, av graviditeten. Kan du förnimma tyngden och hur det kändes liksom, när din kropp
förändras? Jo, men lite grann. Och framförallt som sagt, träningen och just det här att inte kunna springa. Så kroppen sa ju till ganska tidigt att det här kan du inte syssla med längre. Men däremot så fortsatte jag simma. Och första graviditeten så simmade jag nästan varje dag hela graviditeten. Och det är just den känslan där, när du går in i en bassäng, du simmar, du känner liksom, det känns ganska bra. Och sen ska du upp där ur bassängen och helt plötsligt kommer gravitationen i kapp. Okej. Och magen helt plötsligt hänger ju ner, medan när man är i vattnet så lyfter ju vattnet magen. Så det, ja, så den känslan kommer jag ihåg. För det var någonting som jag gjorde ganska ofta och det var så stark känsla.
Hur tyckte du att omgivningens reaktioner på både liksom tvilling graviditeten men också så här, vi har ju också det här lilla farsoten om att man gärna kommenterar på både gravidmagar och kvinnokroppar överlag. Hur upplevde du sådana saker?
Jo, men en sak som slår mig, det här att när man berättade att det är tvillingar eller första gången då, så fick man ju många den här som sa, ja, men då är du klar, vad skönt, då är du klara. Ja, men för det. Mig, det var inte, jag var ju redan på att det kanske ska bli fler, så jag tyckte det är en sån intressant antagande man har kanske här i Sverige och i vissa grupper, att ja, men det är två barn man ska ha.
Just det, kärnfamiljen.
Det är intressant. Och sen i och med att jag gick omkring på badhus i baddräkt, så var det ju ganska tydligt att jag var enormt stor. Så jag, där fick jag ju en del kommentarer om, är du fortfarande här? Är det inte dags snart? Borde du verkligen vara här?
Just det.
Jag kommer ihåg någon barnvakt som sa, jag har ett rum redo där bak ifall du ska föda. Och det var ju så här, och framförallt då eftersom jag blev så stor så tidigt, så redan i vecka 20 så såg jag nästan fullgången ut. De säger ju att någonstans runt vecka 30 så har du ju det här BF-måttet av någon i vecka 40.
Just det.
Så det är ju ganska liksom 10 veckor där folk tror att man ska föda nu.
Och är lite nervösa för din skull.
Ja, sen. Precis. Ja.
Men du tyckte inte det var jobbigt då? Eller, liksom, eller?
Nej.
Och hur pratade du och liksom barnmorskan om förlossning och så? Var det...
Och jag har väl alltid sett fram emot det här att föda och amningen och allting. Och vi gick förlossningskurs och jag gick en lång amningskurs och hade väl en ganska stark önskan och en längtan om att få föda vaginalt. Någonting. Jag har alltid känt mig väldigt stark och utmanat min kropp och tänker att min kropp kan göra vad som helst. Så det här var verkligen någonting jag såg fram emot att göra. Så, och skrev förlossningsbrev och så vidare och så vidare. För sen så kom jag ganska snabbt till fund om där att amen, när du ska föda tvillingar så har du inte samma... rutinerna ser inte riktigt likadana ut för tvillingfödslar. Så att man har inte riktigt samma valmöjligheter om vilka positioner du får föda i. Du ska övervakas på ett helt annat sätt. Och så redan där började jag lite det här... Ja, tyckte det var lite stressande att jag inte skulle få göra precis så som jag trodde att min kropp skulle vilja göra.
Just det.
Och sen också det här att man får inte gå längre än 38 plus 0. Och jag hade väl i början så visste jag ju såklart inte det, men jag ville ju inte bli igångsatt. Och såklart i tidigare i graviditeten så är ju önskan bara att det inte ska sätta igång för tidigt, så att de är för tidigt födda. Men ju närmare jag kom det där 38 plus 0 så fick jag ju mer och mer panik över att åh nej, nu kommer de sätta igång mig. Och det var någonting som jag hoppades undvika.
Och vad var rädslan i det då?
Men, ja, jag är sån som läste alldeles för mycket där första graviditeten om sätts du igång som förstföderska så är risken att det blir akut kejsarsnitt x antal gånger högre och så vidare. Det. Så det var väl just att jag hade en sån stark önskan om att få föda vaginalt. Jag ville inte föda kejsarsnitt, jag ville inte ha värkförstärkande dropp. Och jag visste att sätter du igång så... Ja, då är det sådana saker som antagligen kommer att hända eller med ganska stor sannolikhet.
Hur diskuterade du och din barnmorska där då? Fanns det någon plan liksom för hur du skulle kunna lösa det här när det närmade sig vecka 38 och du kanske ändå inte hade...
Nej, det var ju väldigt mycket bara vänta och se. Det är så mycket som kan hända. Visst, du kan skriva en önskan om vad du vill, men sen jag hade väl tyvärr en ganska inte bästa erfarenheten av MBC-tiden. Nej. Första graviditeten vi hade, de hade jättesvårt med personal, så jag träffade olika barnmorskor nästan varje gång. Så jag träffade minst 7-8 stycken. Just det här att de hade lite olika budskap. Men hon sa så. Så där kände jag väl inte riktigt att... Från den fronten kände jag mig inte så förberedd på hända.
Det är jobbigt också när man saknar lite förtroende för... för den personalen helt enkelt.
Men det går ganska... Återigen, det här problematiken i att man själv sitter och... Man kommer ju åt de här PM:en tvillinggraviditeter och tvillingförlossningar. Så jag hade ju kunder om ju utantill. Och så ställer man någon fråga till någon barnmorska som säger någonting som inte stämmer överens med det man själv vet står i ett PM. Då blir man så här,
precis.
vad är det mer hon säger som inte stämmer?
Exakt, såklart. Ja, men jag fattar. Och det är ju inte en känsla man vill ha, speciellt som första gårdsföderska. Att det finns liksom någon slags osäkerhet kring allt det där.
Nej.
Okej, men du kom in i vecka 38 då, gissar jag.
Ja, jag gjorde det. Så jag kom in, jag fick en tid för igångsättning där, 38.0. Jag kom in och uttryckte en önskan om att jag vill inte bli igångsatt. Kan vi inte vänta, jag mår jättebra. Och de sa, du får vänta lite till om du vill. Så fick en ny tid om 4 dagar och jag gick omkring och hoppades att det skulle komma igång. Men det gjorde det inte. Ja. Och sen när jag kom in 38 plus 4 så sa de, nej, nu vill vi inte att du väntar längre. Så nu får vi sätta igång det.
Okay. Hur kändes det då?
Men det var en besvikelse. Och jag tror hela det är lite... satte tonen för den första förlossningen där, just att jag hade den här listan i huvudet att det här vill jag inte. Så här i efterhand, det var inte ett bra sätt att gå emot den förlossningen, ta en lista på saker som man inte ville skulle hända.
Just det.
För det blev en sån besvikelse när jag sen checkade av grej efter grej på den där listan som jag inte ville som ändå hände.
Ja. Men det där är ju svårt liksom, för att samtidigt har vi en patientlag som säger att vi inte liksom, vi ska få behandling utefter liksom våra egna viljor och önskemål. Men såklart så ska man väga det då, alltså när man både är mamma och liksom, är både en person och mamma samtidigt. Jättesvårt ju att väga ens egna önskemål gentemot vad kanske läkarkåren säger är det bästa för ens barn.
Nej, för det finns ju den här statistiken om, och anledningen man sätter igång är ju för att dödligheten av barn i magen då, tvillingar, man ser ju en ökning där efter 38 plus 0. Men sen så hade man ju och så, man vill ju inte riskera det, samtidigt så finns det ju kanske underliggande saker som gör att statistiken, är man frisk så kanske risken är lite...
Exakt.
Allt kan hända alla, men någonstans så kände jag ju att jag mår ju så bra. Kroppen är inte alls redo än. Och sen när det var 38 plus 4 och det kändes som att det här, jag skulle kunna gå. Jag har ingen liksom känsla på att det här kommer dra igång någon gång. Så det är väl... Ska man göra det så var det väl lika bra.
Ja, men jag fattar din besvikelse och jag förstår att det liksom kändes som att du gick emot dig själv liksom, och det är inte rätt. Men då blev du alltså igångsatt där inne då fick du stanna kvar 4 dagar senare där.
Ja, precis. Så de kör ju den här processen. Först startar de med en ballong som de stoppar in.
Mm.
Och sen ska ju den ramla ut där. Och man har 24 timmar på sig. Jag tror min ramlade ut så här 23 timmar och en halv timme. Men det var nog bara att jag hade liksom hoppat utan att den faktiskt kom ut.
Ja.
Och sen så tog de vattnet. Och det, ingenting hände då heller. Och sen så var det ju det här droppet som var nästa för att få igång det hela.
Just det. De ville verkligen inte...
Nej, de var inte redo. Eller jag var inte redo.
Nej, precis. Vad som är vad. Men hur kändes det här droppet då?
Aj, det är väl min... vi körde 24 timmar med det här droppet på max liksom. Och det var mycket verkar, men inte mycket som hände.
Nej.
Så på de här, jag tror det var från att de satte igång mig till att barnen kom ut och till slut med akut kejsarsnitt så var det 55 timmar och jag öppnade mig 5 centimeter.
Åh, herregud.
Jag kämpade, men det ville sig inte. Och jag tror inte min kropp var...
Nej.
Den svarade inte på droppet. Och sen om det var att jag fysiskt inte var redo eller att jag var så stressad och liksom, jag vill inte att det här ska hända så här.
Nej,
och det var så mycket som hände i rummet. Och jag hade ju gått de här förlossningskurserna och tänkt mig det här lugnet och jag skulle vara med i verkarna. Allt bara hände runt omkring mig. Jag var inte med.
Nej, och då undrar man ju liksom då, skulle man inte då, alltså i en perfekt värld, hade det varit bättre då att låta dig få gå och så har man bevakning på både dig och barnen och så att du får föda i din takt liksom.
Mm.
För jag tänker om man bara håller bevakning på de här små knoddarna så är väl det en mycket bättre, liksom både för kroppen, för liksom sjukhusets pengar, där liksom, och din start på ditt föräldraskap, för barnen, att du bara får föda i din takt.
Jag har ju funderat jättemycket på det här, hur det hade gått om man inte hade satt igång, hade liksom, vad var det som var vad i det här, men nu har jag ju 2 tvillingförlossningar
i
backspegeln.
Ja.
Och har väl lite, efter första så var det så här, vården förstörde min förlossning. Såklart jag kunde ha fött de här barnen själv om jag bara hade fått göra det på mitt sätt. Men så här i efterhand, och nu är det, spoiler, andra förlossningen slutade på exakt samma sätt. Kanske att min livmoder var så pass uttöjd att den fixar inte det där, som jag sa innan. Jag är kort och liten och jag var fullgången 2 hyfsat för att vara tvillingar, stora bebisar. Livmodern var riktigt uttöjd, den kanske inte kunde ha effektiva verkar. Kanske om alla de här, allt inom vården inte hade funnits, kanske vi inte hade klarat oss.
Just det.
Men den tanken fanns inte för mig efter första förlossningen.
Nej, det förstår jag.
Efter förlossningen, när det ändå hade samma resultat, men det hade ändå, jag hade upplevt det väldigt annorlunda. Så tänkte jag att det kanske inte var det som var felet, utan min kropp var överbelastad. Då kanske, till och med kanske hade man satt igång med ännu tidigare, så kanske det hade gått, för då var livmodern inte lika uttöjd.
Nej, precis. Nej, men det är ju intressant, och det är klart att jag menar inte att liksom, det är klart att vårdpersonalen och vården gör det bästa, liksom det som man tänker är det bästa för att liksom, för alla skull. Men ibland kan man ju känna att det ges liksom inte så mycket tid åt att låta kvinnan föda på det sätt som hon vill föda. Och det är ju väldigt tråkigt. Och det är något jag hoppas ska bli ändring på. Men som sagt, nu...
Nej, men just det här med igångsättningar och framförallt med förstföderskor. Det tror jag det. Det blir mycket akuta kejsarsnitt på grund av den rutinen.
Ja, precis.
Sen är akut kejsarsnitt, det låter ju jobbigt, men i de flesta fallen är ju akut kejsarsnitt inte såna stressiga situationer. Akut kejsarsnitt, där har du en stressig situation. Men
exakt.
De flesta akuta kejsarsnitt, och mina 2 akuta kejsarsnitt har inte varit stressiga på det sättet, utan det är helt enkelt, det här funkar inte.
Och jag kan tänka mig att efter alla dina timmar där kanske det kändes Som ett rätt skönt beslut, eller hur kändes det?
Någonstans tidigare där inom de dygnen hade jag fått ganska hög feber som de hade dragit ner. Och sen andra gången fick jag hög feber igen. Och då hade det gått så pass lång tid sedan de tog vattnet på barnen. Så det var ju därför
just det.
De sa att nu räcker det. Sen så här i efterhand, ja. Det var väl många där som visste att det här kommer inte gå. Hon har öppnat sig liksom 3 centimeter de senaste 24 timmarna. Det här. Men så länge. Och det är också, ja, fast jag var ju så bestämd. Jag sa ju när de frågade, vill du fortsätta eller ska vi plocka ut dem? Och finns det någon chans att de skulle komma ut vaginalt? Och då sa ju de, jo men kanske det. Och då sa jag, då fortsätter vi. I efterhand så var det nog inte det smartaste. För både jag och min man var ju helt förstörda efter den där den förlossningen. Och själva snittet gick ju bra så. Men jag hade två lite blodförlust och så hade vi hållit på så länge. Så jag var ju rätt
sliten. Och ska man ta emot två...
Ja.
Nya små pluttar.
Ja, så det. Och sen var det lite så här, bara grejer som hände. Att det var precis, jag kommer inte ens ihåg det här för jag svimmade av på slutet. Men de hade ett urakut snitt som behövde in i samma sal som jag var inne i. Så min man minns väldigt väl liksom ett skrik från den här kvinnan. Och de har inte ens städat upp mitt blod på golvet, men de måste... ta ut mig för att få in henne. Så liksom, jag är avsvimmad och de här bebisarna. Och sen så fanns det inte plats på uppvaket för oss. Så jag togs bort till ett annat uppvak utan bebisarna. Och så jag tror det var minst lika traumatiskt den här upplevelsen för min man som för mig.
Hjälp.
Och tyvärr så bottnar ju sig ganska många av de här sakerna i att det fanns platsbrist.
Precis.
Ja.
Vidrigt ju.
Lite mer plats och pengar och personal.
Ja, precis, verkligen. För fan, vad vidrigt alltså. Men du, så liksom svimmade du av innan barnen kom ut? Eller
nej, jag har väldigt lite suddiga. Så jag visste ju någonstans att de hade kommit ut. Och jag låg ju i hallen ett tag innan de skulle lista ut vilket uppvak jag skulle till. Och då kom, så då fick jag se dem och jag har liksom... se dem lite grann så. Så jag visste ju att de hade kommit ut, men sen var det här uppvaket var ju liksom att ligga där på ett uppvak där de inte hade koll på mådde barnen bra, när ska jag få tillbaka, vart är de? Och så hade jag ju såklart den här starka önskan om att jag skulle få upp dem på bröstet och de skulle amma såklart. och så hände inte det. Så det var också en besvikelse där. Så det var mycket som jag hakade upp mig på också. Och så du liksom hela den här att nu ska du ta hand om två barn. Och den här upplevelsen var ju det största man varit med om. Det var ju så mycket som hade hänt och så mycket som skulle bearbetas. Och det fanns ju inte tid.
Nej, det förstår jag. Gud.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up.
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Men alltså, shit. Nej, men jag fattar liksom, du är så besviken på alla de här grejerna som inte blev för dig där. Och sen så bara kastas rakt in i tvillingmamma-världen. Mm. Men du, hur var upplevelsen när du äntligen fick träffa dem sen då? Ordentligt?
Jo, men det var... Tror jag var fortfarande ganska liksom, förvirrad i det. Och det var ju underbart att få dit dem. Och vi fick igång amningen och det kändes bra. Och de mådde bra. Och, ja, liksom, nu var det över så. Men det var... Nej, det var inte den här få upp dem på bröstet och nu är mitt liv förändrat. Liksom, den, utan det var så mycket att ta in.
Förstår det.
Jag kunde inte alls processa det.
Nej, men det kan jag verkligen förstå. Hur jag tänker också så här, de här första tiden på BB där liksom. Hur det måste bara kännas helt i ett. Att saker och ting går i ett, tänker jag. Ja. Eller hur var, fick ni någon så här landnings...
Sen, i och med att barnen mådde så bra, och jag mådde ju också bra, det var inga trots blodförlusten så återhämtade mitt HB ganska snabbt och jag hade ju inga skador så. Jag var uppe och gick på en gång. Jag upplevde faktiskt inte snittet eller ingen av snitten som särskilt jobbiga. Så det är ju en stor bukoperation men inget, inte så jobbiga. Så, nej, det var väl mer... Ja, det är lite suddigt.
Jag förstår det. Det är verkligen inte konstigt.
Sen en sak som återigen jag fattar för att jag nu har gått igenom det en gång till var att jag har jättestor magmuskeldelning som är det är vanligt allmänt men framförallt tvillinggraviditeter. Och jag såg ju jättegravid ut och jag gick upp ganska mycket i vikt men dagen efter jag hade fött barnen så vägde jag 5 kilo mer än innan jag födde barnen, för jag hade ju fått så mycket dropp under hela den här processen. Så jag var ju så svullen. Oh, och magen var ju nästan lika stor. Allting var ju så svullet. Och sen så tror jag inte jag hade, och det här fattar jag ju andra gången för att de kontrollerade detta, att jag inte hade haft gasavgång, vad de kallade det då. Så att jag hade ju inte fått igång magen i huvud taget. Det var ju totalstopp. Och jag tänkte ju inte på det, för jag tänkte ju inte på
Man tänker inte på
men magen bara svällde ju utåt. Så andra gången då höll de ju kvar mig tills vi fick igång min mage. Men första gången så det här gjorde ju att jag hade ju ännu svårare att få ihop min mage för att den var ju liksom veckor, månader fortfarande jättesvullen för att jag var så uppstoppad.
Shit, du höll på så länge.
Ja,
jäklar vad innan,
man vet ju inte liksom, ska det se ut så här?
Nej, precis.
Så fortfarande som jag är jättegravid liksom.
Men åh, hemskt, finns ju inget värre än att vara uppstoppad alltså. Gud. Eller uppstoppad, heter det uppstoppad?
Jag var helt, nej. Förstoppad.
Finns inget värre än att vara uppstoppad. Nej, precis. Det var inte så sugen på. Nej, usch, fy vad jobbigt. Hur fick ni bot på det då liksom?
Ja, men det blev gradvis bättre, men det här problematiken med magmuskeldelningen och så hade jag fått brock också. Mm. Det var väl inte förrän barnen var 6 månader som jag insåg att, ja, men, för då började jag få, eller jag hade fortfarande problem med ryggen och kunde inte, jag hade ju börjat träna från början, men fick liksom, jag hade ingen kraft genom kroppen och magen var ju fortfarande ganska stor då vid 6 månader. Och just att jag fick illamående från antagligen saker fastnade i de här brocken och så. Så då började jag ju återigen googla och försöka leta mig fram till och hitta hjälp och träffade vården för att försöka få bot på det hela. Och där var det också, först gick jag ju till genom den vanliga vården och de sa men de här brocken behöver du operera. Så de bokade in mig på en operation och eftersom de sa men det är 2 så vi gör en öppen operation, så fick jag hem de här papperna och då var det så här, okej, om du gör en öppen operation då får du inte lyfta på barnen på ett tag. Och jag var ju fortfarande föräldraledig och tänkte det här vill jag egentligen inte göra, så då bokade jag faktiskt en tid privat. Och där gjorde de, eller han gjorde en undersökning och sa, noterade jag också att du har en ganska stor magmuskeldelning, vi gör en kontraströntgen. Och då såg han ju också att, eller då såg de att de här brocken är faktiskt pyttesmå och alla de här symptomen du beskriver kommer, skulle lika gärna komma från din magmuskeldelning som från brocken i sig. Plus då att vill du ha fler barn så att operera är inte bästa säkraste alternativen, och opererar vi brocken när du fortfarande har en stor magmuskeldelning så är det stor risk att de går upp, för du har ingenting som liksom håller isär där eller håller ihop det hela. Så då gick jag rutten att börja med sjukgymnast och hade turen att hitta en jättebra sjukgymnast och fick faktiskt bra hjälp så att jag fick ihop den.
Wow.
Hyfsat i alla fall, så att jag kunde, eller bålen blev funktionell så pass att jag kunde tävla och prestera bra 6 månader efter det. Så när barnen var 1 år så var jag igång och kunde tävla igen.
Otroligt.
Jag är tacksam för att jag hittade sån bra hjälp.
Det förstår jag. Herregud, också vilken skillnad mot att så här operera sig och istället träna sig till en lösning.
Ja.
Herregud, ja. Men du, hur var det då liksom att vara tvåbarnsförälder så där plötsligt?
Ja, men det var omtumlande. Absolut, och det var ganska många stunder i början där jag kände att shit, vad mycket enklare det här hade varit om det bara var en. Liksom det här att nu bytte jag blöja på den här och den skriker liksom.
Stresspåslag.
Det var jobbigt och vi fick inte koll på sömnen där i början. Det var verkligen katastrof. Tills att vi anlitade en sömncoach när de var 8 månader. Och fattade liksom att vi har gett dem jättemycket dåliga vanor.
Som vad då till exempel?
Ja, men att vi samsov med varsin, men de ammade och vi hade liksom inget schema på det hela. Så när de var 8 månader så ammade de ju fortfarande var till varannan timme hela natten. Och så låg min man med en och jag med den andra. Så när den som låg med min man behövde amma så gick ju han upp och väckte mig. Så det var liksom, vad håller vi på med?
Ingen
men alla säger ju liksom, det blir bättre och de slutar äta. Men ja, det gjorde de ju inte, utan de bara fortsatte ju. Ja, det var ju en vana som de hade att de skulle snutta varannan timme.
Ja, så länge de får sitt så är väl de nöjda liksom.
Och den som sov med min man ville gärna hålla honom i tummen när han sov.
Gulligt.
Det var jättegulligt förutom att ingen sov.
Nej, precis. Jag förstår det. Liksom. Det var ingen som sov alls. Shit, ja men gud, jag kan verkligen, för vi har haft problem med våra, men vi hade ju bara en då i taget i alla fall som inte sov.
Och jag tror det är ganska många som härdar ut det, verkligen. Och det går ju att härda ut, har du en för att du kan turas om, men är du båda i det och ingen av dig sover någonting.
Nej, precis.
Nej, jag tror inte att vi hade gått så långt som vi gjorde med att anlita en sömncoach och göra en regelrätt sömnträning där. Nej. Allt vad det innebär, bara sömncoachen var där på plats och coachade oss.
Nej, men du, det kan nog vara värt ganska mycket alltså.
Det var, ja, det kostade en slant, men så här i efterhand så alltså det var, det räddade ja, mycket i vårt förhållande och vår hälsa, tror jag.
Mm.
Och för att inte tala om att barnen blev ju som helt andra barn efter att de fick sova.
Men det är klart, herregud, det är ju svinjobbigt för alla inblandade.
Mm.
Vidrigt. Men du, när började ni klura på att det kanske skulle vara kul med fler barn?
Mm. Men i och med att det var två redan då, så kände vi inte riktigt samma, liksom, den här, att ja, men vi ska skaffa ett syskon och vi behöver skynda på här för att vi inte tiden ska rinna ut. Men ja, så ett år efter var det ju inte på talan. Två år efter så började det liksom, ja men ja, kanske. Och sen så var det ju lite det här att det var corona också. Mm. Och vi som sagt tycker ju om att tävla. Och det var inte så mycket tävlingar. Så det var ju så här, ja.
Vad ska vi då göra?
Jag tänkte att vi skulle vänta tills efter tävlingssäsongen. Men så blev det ju ingen tävlingssäsong. Så då satte vi igång.
Fylla tiden med annan typ av träning.
Ja, precis. Ja, och så den gången så kände jag väl inte av just den månaden att det var två ägglossningar, men bara efter några veckor så kände jag liksom, jag mår exakt likadant som förra gången. Och det är ju just den här, med tvillingar så har du ju dubbelt av den här gulkroppshormonen som gör att du blir illamående.
Mm.
Så ja, just att det var sån lik känsla, tänkte jag, inte här.
Vad kände du då i kroppen när du bara, jaha, ja.
Men både och, det var lite så här, jag hade längtat, eller jag hade tänkt så här, nu ska jag få revansch, jag ska få hålla min bebis, jag ska inte behöva lägga ner en gråtande bebis, det ska vara en enklare graviditet, jag ska se hur det känns att vara gravid med ett barn. Samtidigt så kunde jag ibland tänka så här innan vi visste att, men vad tråkigt för det barnet om det inte har en tvilling. Det kommer ju bli så utanför när killarna har varandra och den här bebisen inte har.
Nej, precis. Herregud.
Men som sagt, vi hade ju kollat upp det här med statistik. Har du ju redan två äggstvillingar så har du ju lite, det är så här 40% högre chans att du får det igen om att du inte har några alls. Så har du inte tvillingar så är det 1,2% chans att du får två äggstvillingar. Okay, har du redan ett par så är det 1,7%. Så du är ändå inte liksom, ja, det är ju mindre än en på 50 att vi skulle få tvillingar igen enligt statistiken då. Ja. Sen är det ju återigen, det är ju individen som antingen släpper två ägg eller inte.
Yep.
Så det, ja. Men vi var riktigt chockade där när vi på det där ultraljudet. Det var verkligen så här, oj.
Var det likadant där att ni såg direkt eller hur?
Den gången, hon var jättesnabb med att, för vi gick ju in där i rummet och började babbla om förra gången, bla 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 bla. Så vi såg hon, så vi såg det inte, men hon var så jättesnabb att röra runt. Och sen, hon sa ju det också, att man vill ju ofta kolla så att båda är, liksom, innan man säger
just
grattis,
det
är två, vill man kolla så att hon har sett båda hjärtarna.
Ja,
att det inte blir så. Men ja, sen när hon väl hade kollat båda hjärtarna så svet hon över. Det är två igen. Jag tror vi var liksom inte med i resten av den där konversationen.
Nej, gud.
Helt borta. Ja, två igen.
Två igen.
Ja.
Vad liksom, när ni går därifrån, vad säger ni till varandra? Kommer ni ihåg det?
Men du, jag tror vi ganska, ja, eller det var väl ganska mycket det här, hur ska vi klara av det här? De små var ju då strax över två. Då hade de väl inte riktigt börjat med trotsen faktiskt. Men det var ändå så här, det är ganska tufft med de här två. Det var jättetufft första året med dem. Liksom, hur kommer vi klara av det här? Vad ska vi göra? Så det var ganska mycket oro över just hur ska vi orka? Och sen så började vi väl. Sen blev det ju mycket det här, ja, det är ju så jobbigt att ta in hur. Så det var nog ganska mycket diskussion om, vad ska vi ha för bil? Behöver vi flytta? Vad ska vi ha för vagnar?
Allt det där, ja. Gud, ja.
Så det, min man framförallt, det var mycket googlande på sådana saker.
Förstår det. Ja, men man kan ju också, just när man allting är bara helt wow, så är det skönt att fokusera på så här praktiska saker också.
Ja.
Men hjälp, ja. Men var det någonsin liksom någon enda tanke som var så här, nej, vi kommer inte klara det.
Nej, jag tror det var ju ändå det här liksom så overkligt och liksom tänk om vi ska få vara, att vi ska få vara med om det här. Samtidigt så var det ju återigen den här oron över, alltså jag gick ju ganska länge båda graviditeterna och kollade på den här missfallsstatistiken på två, alltså risken att en,
just det,
en av tvillingarna inte klarar sig är ju ganska hög, ganska länge in i graviditeten. Så det här, att det var ganska lång tid innan jag ens vågade tro på att det skulle bli två. Även om det hade gått bra första gången så fanns ju den.
Ja, det är klart.
Oron. Och just att det var så overkligt. Liksom, det här, kan det här verkligen hända igen?
Ja, exakt. Nej, men alltså jag har aldrig hört talas om det, tror jag. Att någon liksom får dubbelt upp. Det är helt otroligt.
Ja.
Det kan ju inte vara vanligt ändå.
Nej, vi har ju såna Facebook-grupper som är med i Vi som har tvillingar 2018 och 2021. Och då vet jag, i den gruppen för 2021 så är det en annan familj som har två tvillingar. Och i den 2018 så är det väl en 2-3 familjer där som har dubbla.
Otroligt. Ja, alltså utifrån sett jättehäftigt. Jag förstår att det också är jättejobbigt.
Men samtidigt nu så här i efterhand, nu när de små är ett år, så är jag ju så otroligt glad över att på något sätt ha gått igenom det en gång till för att få ett annat. För det har varit så otroligt mycket enklare den här gången, och förlossningen, som sagt, på papper var typ samma sak. Men min upplevelse, för att jag var förberedd på ett helt annat sätt, var så mycket bättre, och lite så här skillnad i besluten vi tog där under förlossningen, och just det här med att vi lärde dem sova på en gång, och jag var väldigt mycket mer inne i att liksom, jag är mamma, liksom fyrbarnsmamma. Just den här identitetsgrejen var nog ganska jobbigt första gången också. Det här att inte riktigt se sig själv som mamma, och jag klarar inte av det här. Och andra gången var det så här, här är jag med mina fyra barn och just nu skriker ingen. Liksom.
Exakt. Ja, men gud, det där tror jag är jättevanligt. Jag kände precis samma sak. Första barnet, verkligen mycket identitetskris. Vem är jag? Hur ska jag tackla det här? Liksom. Och andra, jag kan verkligen känna att efter andra barnet var då jag blev liksom, vad ska man säga, riktig mamma är ju fel uttryckt. Men liksom, där jag själv kände, fuck, jag är ju, herregud, jag är en mamma. Jag är stolt över det, liksom, på det viset. Yeah. Så jag kan verkligen förstå dina tankar där. Och känslor. Men hur då, om man säger, när man tänker inför förlossningen då, hur förberedde du dig annorlunda? Hade du ett mer öppet sinne nu då, eller hur kände du, eller ville du ha?
Ja, eller det var väl jag skulle säga att jag, efter första förlossningen så var det ju, jag var ju jätteledsen över det som hade hänt, men hade sökte mig till och hittade en väldigt bra psykolog som jag pratade igenom det här och mådde ändå ganska bra, eller hade känt i alla fall att jag hade processat det som hade hänt hyfsat väl. Så. Och inför den andra förlossningen så var jag ju väldigt mycket mer, det som händer, det finns ingen, jag tänker inte skriva något förlossningsbrev, det är liksom, barnen ska ut och så får det bli så. Samtidigt så fanns det ju det där, som sagt, så att jag har ju längtat efter att ha den där vaginala förlossningen, liksom att få uppleva det där. Så jag hade väl ändå i samtalen med läkaren att liksom, jag vill försöka. Och det kallas ju VBAC där, och att man har en vaginal förlossning efter ett kejsarsnitt. Och jag fick stöd i att ge det ett försök. Sen så är de väl, när du har haft ett kejsarsnitt så är de, ska de i alla fall vara mer restriktiva med det här droppet. Och man sätter väl helst inte igång med vissa metoder så. Men försöka fick jag göra, sa de. Så. Men den här gången så gick jag inte så långt, utan vattnet gick den här gången. Vad var det? 37 plus 2 tror jag att det gick. Det var ganska lagom, de var fullbakade i alla fall. Men Och så fick jag egna verkar och det var ju, jag är så tacksam att jag fick uppleva det i alla fall, att eget verkarbete, för det var ju en helt annan, alltså,
helt annan typ av upplevelse.
De kom ju inte så ofta och inte så intensivt som när de pumpade det där droppet, utan då, jag kunde ju återhämta mig mellan verkarna och jag öppnade mig, tror jag, 7 centimeter. Och sen så började det stanna av. Då öppnade jag mig inte mer. Och då var det här, okej, ska vi sluta här eller vill du sätta in dropp? Och då var det så här, får man sätta in dropp enligt PMJ? Eller så behöver man inte sätta in dropp. Jo, men vi kan sätta in dropp. Och då var det så här, okej, men jag har kommit så här långt. Vi försöker. Så då satte de in dropp och jag tror vi körde 4 timmar med dropp och då blev det ju mycket värre, mycket mer smärtsamt, okay, och så vidare. Men jag öppnade mig inte en centimeter till utan jag stannade där vid 7. Och då var de så här, att det har inte gått så lång tid, då hade det väl gått, vet inte, en 20 timmar sedan vattnet hade gått eller någonting. Så du får fortsätta lite till om du vill, men då både jag och min man, det vi lärde oss förra gången, att nej, det kommer liksom ingen vidare nu. Det är bättre att vi är fräscha och fortsätter. Så då blev det snitt igen.
Och hur skillnaden
helt annan
då?
Upplevelse. Att jag var, liksom, inte var så slut och att jag inte var så besviken. Jag var besviken när vi bestämde. Jag började gråta när jag insåg att det skulle bli. Men på ett helt annat sätt. Kunde acceptera det på ett helt annat sätt. Och de tjejerna, de stora är killar och de små är tjejer. Så det är tjejerna och killarna. Så de fick komma upp på bröstet och de fick amma medan de sydde ihop mig. Så det var, och så fick både pappan och barnen följa med till uppvaket. Så det var liksom ett
väldigt stor skillnad.
Lugn i det hela. Så det var en mycket mer positiv upplevelse. Plus att någonting som stannade med mig, att doktorn som gjorde kejsarsnittet kom upp till mig på uppvaket och sa, jag vill bara att du ska veta att det var ett väldigt bra beslut att ni slutade verkarbetet, för din livmoder var så tunn, det var papperstunn, jag kunde inte ens skära i det. Så det, risken med att göra ett vaginal förlossning efter ett kejsarsnitt är ju att livmodern brister i där de har gjort snittet tidigare. Just för det är ju ärrvävnaden och så. Så hon sa att hon var tvungen att liksom skära upp livmodern ganska mycket längre upp för att jag var så uttöjd. Och det var så det var också
det var en skön bekräftelse.
Tänk om vi hade trotsat, tänk om det hade brustit. Ja, liksom.
Just det.
Så det är så mycket tacksamhet över att det blev som det blev.
Förstår det.
Då, ja.
Men vad skönt att du fick den känslan med dig. Liksom. Vad upplevde du också tiden efter som lite lugnare? Eller?
Ja, det allt. Jag tror i och med att min... just att jag kunde lägga förlossningen bakom mig ganska snabbt där. Och kunde fokusera på barnen och vara bekväm i allting och mycket mer liksom, nu vet jag vad som ska hända och hur vi ska ta hand om de här barnen. Så var det väldigt mycket bättre. Och sen den insikten där att när någon sa liksom, då pratade jag med dem, liksom, jag hade problem med den här magmuskeldelningen förra gången, är det normalt att det ska se ut här? Och då var det ju någon läkare som sa, har du haft gasavgång? Ja. Vad menar du med det? Har du fisit? Nej. Okej, du får inte gå hem förrän du har fisit.
Nej, just det.
Så fick jag gå omkring där med bordet och fick lite laxerande medel och då, det gjorde ju jättestor skillnad.
Men otroligt att
att saker kom ut istället för att gaserna bara liksom bubblade uppåt.
Det där är ju så häftigt. Jag hörde det på något radioprogram med någon expert som också snackade om det här med IBM-mage. IBM heter det?
LBM. IBS.
Ja, IBS. Kul, det är mycket konstiga uttryck här idag. IBS-mage, att det är så väldigt vanligt för kvinnor att ha det. Och att de bara, men ibland kan man också undra om det är IBS eller om det faktiskt är för att vi håller inne så otroligt mycket gaser. Kvinnor gör ju det på ett helt annat sätt än vad män gör. Och att vi alla skulle må så mycket bättre om vi bara tillät oss själva att prutta lite mer. Det är någonting man kan ta med sig.
Ja, men det är ju klart att efter liksom, du har haft så mycket tryck inåt från alla bebisar och alla vätskor och allting. Och sen helt plötsligt är det borta. Så det är ju klart att då kan ju gaserna lika gärna flytta uppåt och ut i det tomrummet.
Precis.
Som skapas där. Så det, när man tänker på det, är det inte så konstigt att det blir så. Men,
ja. Nej, men verkligen. Och klarsynt av den där läkaren att fånga upp det.
Ja, det gjorde ju hela återhämtningen mycket bättre. Och sen såklart, i centimeter och djup och så vidare, så var väl magmuskeldelningen ganska lik den jag hade första gången. Men just att jag fick bukt på det här i början då, när du fortfarande har de här hormonerna som hjälper dig att dra ihop. Och sen att jag visste hur jag skulle träna gjorde att jag fick kontroll på det här ganska snabbt och kunde börja träna på ett helt annat sätt också. Som också gjorde att jag trivdes väldigt mycket bättre med att vara hemma och föräldraledig.
Just det, det är också jätteviktigt. Och nu har vi precis också ganska nyligen fått liksom svart på vitt att hela familjen är väldigt aktiva. Ni sprang ju Göteborgsvarvet här, hela familjen. Både mamma, pappa och fyra barn.
Ja, så en av de här grejerna då när vi fick reda på att det var två tvillingar igen var ju det här, vad ska vi ha för löpvagn? Liksom, finns det löpvagnar för fyra barn? Så då började vi ju googla för fullt om det här och då hittade vi ett företag i USA som gör custom made vagnar upp till 8 barn.
Oh shit.
Jag vet inte riktigt hur du ska springa med 8 barn. Jag tror det är mer promenera med 8 barn. Men, och då hittade vi också några familjer som har många barn som har sprungit världsrekord med barnen. Och då tänkte vi, men det här måste vi ju.
Så jäkla kul ju.
Så nu har vi gjort lite sådana. Så jag och min man har båda sprungit 10 kilometer för Guinness rekordstider. Och så sprang min man nu Göteborgsvarvet på Guinness rekordtid.
Jätteroligt. Så jäkla bra. Vad har liksom varit det absolut bästa med den här upplevelsen, kan man kalla det så? Nej, men alltså att ni liksom just fått två tvillingpar, och vad har varit det absolut jobbigaste?
Ja, men det bästa är väl det här att få insikten om att man klarar det om man har en viss inställning och man inte gör det så svårt, utan jag tror man får slimma ner förväntningarna lite och man får ha ett ganska strukturerat sätt. Men mycket är nog det här att inte bli irriterad på att men om det bara hade varit en just nu så hade det varit så mycket enklare.
Just det.
Den tanken har inte kommit inte så många gånger, utan liksom, det här är jag liksom, tvillingar är det är min grej och jag jonglerar de här två ungarna och det funkar. Liksom. Och det är så det kommer vara. Det finns inget annat alternativ.
Nej,
och sen att vara, liksom, istället för att störa sig på när det blir jobbigt, att vara så stolt över när det faktiskt funkar, då mår man ju så mycket bättre. Och att det stora kanske är att vi har sovit så otroligt mycket bättre den här gången. Det gör ju att man är en helt annan förälder.
Just det. Ja, blir det fler försök eller?
Nej, nu är det klart. Nu är fabriken stängt.
Ja, tänkte bara fråga.
Min man är faktiskt steriliserad. Det är något han rekommenderar för andra också. Att vi kör. Nu är vi klara.
Låter ändå hyfsat klokt.
Ja, det var hans tur för ett ingrepp nu, tycker jag.
Helt rätt. Mycket bra. Men du, det känns ändå som att du har lärt dig en hel del genom de här åren. Är det något som du vill skicka med dig till lyssnarna som är gravida nu kanske?
Ja, men att röra sig tror jag är jättebra. Jag tror jag mådde så bra under mina graviditeter och efter graviditeten för att jag rörde mig båda graviditeterna. Och även efter när barnen kom, att man har mer energi och om man rör sig mer så har man ett högre. Då kan man dra ner på tempo utan att man behöver bli sängliggande.
Just det.
Må ganska bra. Och sen sömnen, om sömnen strular, försök göra något åt det. Det går att göra någonting åt det. Om det inte funkar.
Jättebra, Hanna. Jag uppskattar att du ville berätta din story. Tack så hemskt mycket.
Tack.
Tusen tack Hanna Skåbrett, alltså wow, snacka om power mom. Det är så imponerande och jag känner att jag kommer skänka Hanna en tanke nästa gång jag beklagar mig över mina egna två barn som ropar mamma, 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 mamma hela tiden. Well done Hanna. Okej hörni, tack för att ni har lyssnat, det betyder verkligen allt. Så tipsa gärna en kompis och prenumerera gärna på podden. Och som sagt, missa inte mammagruppen på Facebook. Du är så välkommen dit. Kram på er, ha en fortsatt fantastisk dag. Hej då!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like wary of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.